Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Väldigt roligt, Thomas, att se att vi har en del lyssnare på varuhusen runt om i Sverige som gladeligen satte sig i vår båt förra veckan.
Ja, men ibland tänker man inte på det, att våra lyssnare är där ute. De finns fysiskt. Och, ja, men det var många som uppmärksammade, många K-Rauta-anställda som skickade in lite bilder. Det är kul nu när det är förvaringsveckor, Gusten, också. 20% va? På massa förvaring.
Precis, det är ju den här tiden på året då lätta garderober ska fyllas upp med lite mer bylsiga grejer. Tunna flip-flops ska bytas ut mot kängor och kilklackar. Så det är väl en alldeles ypperlig idé för alla som vill få till den här tiden på året att gå in på krauta.se och låta er inspireras av hur man löser det här med förvaringsproblemen allra bäst.
Ja, om man vill vara lite snidig så kan man ju köra ett /kampanjer/elfa-förvaring. Så kommer man direkt till elfa-förvaringen också. För det är ju så att vi har en tävling tillsammans med K-Rauta och man använder hashtaggen K-Rauta förvaringstips, eller hur, Gustav?
Precis, det är inte bara rabatter att kvittera ut på 20% vad gäller all förvaring, utan det är även en tävling där K-Rauta tävlar ut förvaring till hemmakontoret från Elfa till ett värde av 3000 spänn. Tävlingen går till på så sätt att man i den här hashtaggen, alltså K-Rauta förvaringstips, delar med sig av sitt bästa förvaringstips med bild och beskrivning. Man kan nagelfara detaljerna i den här tävlingen via K-Rautas Instagram. Kontot heter K-Rauta Sverige. Tävlingen pågår fram till och med den 6 september och 3 stycken vinnare utses den 9. Va? 3 lax förvaring, det hade du behövt.
Ja, det hade jag verkligen med all den kaoset som jag har hemma. Men jag ska försöka få till en bild också, Gugge. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack! Y'all ready for this? Då säger vi varmt välkomna till Toto Balotto. Jag tror att vi börjar närma oss avsnitt 432. Varför är det intressant, tror du?
Ingen aning.
Nej. Det är så många avsnitt som Alex och Sigge i detta nu har gett ut av sin podd. Och jag tror att när vi har lagt dem bakom oss, vilket vi då borde ha gjort om någon månad eller så, då är det väl bara Filip och Fredrik kvar.
Jag tror det. Jag vet
i
att
detta
det var
maraton som är liksom poddsverige.
Om det är viktigt, höll jag på att säga. Men jag vet att det var någon som reagerade mot det och bollade upp någon annan podcast. Jag vet inte vad det var som hade hållit på väldigt länge. Men av de vi känner till i alla fall så är vi nog liksom snart där att ha gjort flest avsnitt.
Pansarkryssaren som är ute på ett maraton, Toto Balotto, tröskar vidare. Hörrni,
mot
det är
mot
måndag...
nya ultralopp i öken.
Just det.
Visst är det så? Ökenmaraton.
Vem är din, liksom, om du tänker på Dakar-rallyt, vem tänker du på då?
Vias Boas?
Ja, i och för sig. Ja, det är väldigt mycket Toto, skojar jag säga. Men är det inte Colin McRae?
Jo.
Han är väl Dakar-rallyt liksom?
Är han inte rally? Han är väl inte så jävla mycket Dakar-rallyt?
Så rally för mig, det är ju han, Kenneth Hansen.
Nej! Colin McRae gav ju ut tv-spelet Colin McRae när man liksom körde rally. Det var ju första riktigt så här bra bilspelet där man körde rally, Colin
McRae. Jag saknar liksom uppdateringen från Dakar-rallyt från TV4-sporten på morgonen.
Kommer ihåg, alltså,
i många år var ju det liksom, och från Dakar-rallyt, gårdagens etapp. Så...
Man fattade aldrig riktigt vad det gick ut på. Man fattade att de skulle köra genom öknen, så såg man hela motorcykeln som hoppade över någon sanddyna. Men jag tänkte på vad det gäller Colin McRae. Var inte han med om någon helikopterolycka? Eller är det bara så att Colin McRae flyger helikopter? Nu är vi ute på ruskigt liksom, djupt vatten här i Toto Balotto. Rally Toto är inte jättestark.
Nej, men, det är det verkligen inte. Men Kenneth Hansen och sen Tina Turner, det är väldigt mycket rally för mig.
Ja, hon kartläsare. Är väl kartläsare.
Ja, hon är kartläsare.
I Dakar-rallyt många gånger.
Ja. Men Colin McRae kanske eventuellt kör helikopter idag. Det vet vi ingenting om. Däremot så har väl Dakar-rallyt, precis som många andra idrotts.
Det hade varit väldigt makabert om Colin McRae har förolyckats i en helikopterkrasch och vi inte har koll på det.
Mm. Det har varit många, många helikopterkraschar med dödlig utgång de senaste åren. Ja. Så det är Leicesters förra ägare.
Ja, den är ju helt bizarr.
Som inte alltså, går egentligen att uttala, det är ju tyvärr så. Alltså, det är ett namn...
Chinawara. Eller var det en annan?
Ja, asiat? Det var väl han som var i City,
ja,
Chinawatra. Du tänkte, om du drar på en tillräckligt rörig... En tillräckligt luddig liksom, frekvens, ja, så går det igenom. Men du tänker, tror jag, på Thaksin Shinawatra.
Ja.
Thailändaren som rattade City pre Abu Dhabi.
Så är det, med Svennis.
Exakt. Mm. Och det var inte Leicester-ägaren.
Nej.
Däremot så är ju väl annars Kobe Bryant senast
såklart
i raden med de här ytterst tragiska såklart helikopterolyckorna. Skitsamma, det jag skulle till med det här i alla fall, det var bara en tanke som poppade upp. Det har ju såklart hänt i fotbollen, inte minst med sådana här supercupfinaler. Den italienska har väl gått både i Kina och i Libyen. Var det senast?
Har den italienska gått i Libyen? Det är... den har inte ens gått supercupfinalen.
Den spelades i Saudi eller Qatar eller Dubai senast. Ja. Så här nu i vintras. Ja. Juventus Lazio var ju någon slags arabisk halvö.
Jag för mig att det var den första, men absolut.
Sen spelades den ju, det kommer du ihåg, på det här fågelboet i Kina som byggdes till OS. Och, det jag menar är då att Dakarrallyt vill jag bestämt hävda följer för det här att man delade upp vissa etapper som kördes någon annanstans i världen.
Ja. Man gör ju det mycket med cykellopp nu.
Exakt, Tour de France har väl gått både genom Danmark och Italien.
Mm. Cykeltokiga länderna, inte Sverige.
NHL brukar väl vara här och spela en 3-4 omgångar i Globen och i Finland och i Tjeckien och sådär innan man kuskar hem och sådär. När tror du vi ser första Premier League-matchen eller Serie A-matchen någon annanstans än i England och Italien? Det var ju snack om El Clasico, kommer du ihåg det?
Mm.
Flyttade till typ Florida. Mm. Någon match liksom, men jag vet inte, det känns som att motståndet alltså,
innan det kommer till Sverige tror jag att det dröjer väldigt länge. Jag tror inte att det dröjer så speciellt lång tid innan det hamnar någon som har lite, ja, men lite historia. Alltså Supercup-finalen har ju ingen jättehistoria och den bryr man väl sig inte säga jättemycket om. Men jag tror nog, som du säger, i Florida i USA så kommer det säkerligen komma någon cupfinal eller till och med en semi eller ett slutspel, att man liksom samlar allting. Fan. Dessutom nu under coronatider när man har gjort så, liksom, samlat allting i Tyskland eller i Portugal som man gjorde med Champions League, så har man ju fått lite smak för det och där brukar ju kunna ge lite bränsle till den typen av beslut. För att jag tror nog att alla som vill tjäna pengar på fotbollen eller med fotbollen, vad man nu vill göra, de är nog sugna på att flytta. Så rättighetsinnehavare, men även klubbar, alltså om de får väldigt mycket pengar för en sån flytt. Men den är också så traditionsbunden och helig, fotbollen. Så att det ska nog jävligt mycket till innan du flyttar en Coppa Italia-final till ett annat land. Och Sverige, vad kan vi få? Finska kuppen i Stockholm. Vi är många finlandssvenskar i Stockholm, regionen. HJK mot Åbo.
Men någonting säger mig, nu är jag fördomsfull.
Ja.
Men alltså, vi har ju sett många exempel på när Sverige då har träningsspelat, har det ju ofta varit med landslaget mot Iran, Chile har väl varit här, va?
Ja, ja.
Turkiet och så vidare. Då går ju väldigt många turkar, chilenare, iranier,
ja, alltså,
och så vidare.
Iran har 30 000 iranier.
Exakt, och så blir det ett sånt jävla party på Friends. Någonting säger mig
alltså det, vi, jag vet inte, det partiet vill man ju till.
Finlandssvenskarna hade inte lämnat. De hade inte gått man ur huset. De hade inte vallfärdat till Friends, tror jag, för att liksom se
en cupfinal. Definitivt inte. Däremot Sverige-Finland, det är en match som vi borde göra till en finkamp i fotboll nu när finnarna är på gång lite.
Honka,
med Pukki och gäng.
Honka TPS Åbo på Friends Arena. Ser du då 50 000 finlandssvenskar fylla läktarna?
Nej, då får vi åka till Salemsvallen och köra där. Alltså, där är ju Tumba nära också, bor många finlandssvenskar där.
Eller så får de lägga den finska cupfinalen i samband med HJKs försäsongsturné på Skytteholm. Eftersom de alltid är där ändå. Från slutet av januari till början av mars.
Det är i alla fall en fest jag vill till.
Nej, det är ju
det är bara...
Det är linjemännen på den matchen hade fått höra en del.
Ja,
den finska cupfinalen. Honka mot TPS Åbo med 50 000 finlandssvenskar.
Se fram emot den. Vi kanske har kläckt en idé här som alltså, når det finska fotbollsförbundet, vem vet.
Kanske det. Hörrni, på tal om Finland, där spelar ju IFK Mariehamn, laget från Åland som jag for efter i jakten på den här Djurgården som blev utlånad dit i förra avsnittet med Anel Adic. Tack till alla som hört av sig med fina tillrop och många som tyckte det var kul att Anel var här. Det tyckte vi med.
Ja, jättekul.
Spelaren i fråga är Solignac, som 2014 skeppades på lån till Åland.
Aldrig
inte
hört.
Av Bosse Andersson. Han hade ju sitt lilla break där från Djurgården.
Var det efter han hade visat kuken i fyllecellen? Va?
Ja, på tidsaxeln så stämmer väl det.
Ja, men ungefär det.
Scenariot.
Ja, ja, bara kolla.
Gävle var det, va?
Ja, just det. Så var det. Mörk stund. Man har rest sig, satan som man har rest sig, Bosse.
Herregud. Ja. Jo, Solignac då har då många uppmärksammat oss på, nu gör det riktigt bra i MLS.
Just det.
Det är kul att det kan vända och att karriären inte dör på Åland.
Såg att Beppe Rossi, Pepito, gjorde sitt första mål sedan 2018.
Men han har fan inte varit på Åland.
Han har inte varit på Åland. Men han har, vet du vad jag tror han varit? Han har varit i Jukkasjärvi.
Just
nej, det. Är det Jukka? Nej, inte där. Nej, Rovaniemi. Rovaniemi, sorry. Jukkasjärvi. I Rovaniemi. Alla italienare.
Jukkasjärvi är inte ens Finland.
Nej, men det är precis så exotiskt det är för oss att åka till en strand på södra Sardinien och bada i kristallklart vatten. Precis lika exotiskt är det för italienarna att åka till Rovaniemi och hälsa på tomten. Mm. Och sen är de ju så jävla mammoni. De är fortfarande 12 år i sina huvuden. Så de tänker, där bor tomten. Jag tror på riktigt att Pepito Rossi tror att det är den riktiga tomten. Han tror inte det, han vet det.
Nej, men det är
nu ska
väl,
jag åka
det
hälsa på tomten, mamma. Extremt, gud vad roligt.
Det är väl en extremt rimlig teori att högst medelålder för att fortfarande tro på tomten, den hittar man i Italien.
Ja, ja.
Det är 100%.
De vallfärdar till Rovaniemi. Kommer ihåg Bonucci var där nyligen också.
Kommer ihåg orten i norra Sverige ovanför Jukkasjärvi väl till och med, där första minusgraden kommer. Det får vi höra om snart här.
Alltså.
Nu när augusti blir september. Men det är Nickalukta.
Såklart. Alltid.
Alltid minusgrader i Nickalukta.
För övrigt så är Mimmo Crescito ruskigt Rovaniemi kompatibel med hela familjen. Tas ju inte en bild när de är där uppe, utan några till.
Sy ihop en gruppresa. Hörru, vill du höra ett svep från det som hänt?
Var är de flygande renarna? Han fattar ju ingenting när han kommer upp. Vad fan är de?
Det är...
Jag har betalat för att se de flygande renarna.
Känns det inte otroligt givet att när familjen Crescito åker upp till Rovaniemi och går på något tomtemuseum, att alla ställer sig upp i en sån där fotovägg med hål för ansikten. Och så står då Mimmo som tomtefar. Och vad är det hans gumma heter?
Jag har glömt bort det.
Ja, det har jag. Jag lägger aldrig på minnet. Ja, ja, ja. Jo, men hon blir då tomtemor och sen så sitter de i någon släde framför då renar och lillgrabbarna sitter i släden där som små nissar.
Ja. Känns givet. Som att den här bilden finns av någon anledning.
Ja, det borde den verkligen
så
göra.
Så given är den.
Hörru, det spelas ju inte jättemycket fotboll så här under den korta perioden mellan Champions League-finaler och den nya säsongen 2021 som drar igång här i början av september. Det är dessutom landslagsuppehåll som stundar. Men det spelas ju ändå lite fotboll. Vill du höra ett svep från det mest matnyttiga som skett?
Ge mig!
Vi säger stort grattis till Lyon som på damsidan vann Champions League för femte året i rad och i och med det tangerar Real Madrids fenomenala framgångsera från Europacupens linda. Och nu stoltserar då med fem raka titlar. Knäppte Wolfsburg på näsan. Jag vet inte varför, men det gör mig lite glad när tyskar förlorar. Finaler! Från England så noterar vi att Arsenal knäppte ett sånär som på Henderson och Trent Alexander-Arnold, ordinarie Liverpool på näsan och tog säsongen 2021s första titel. Visst, den går att vifta bort, men då Pirre Aubameyang återigen var segerorganisatör, ett par värvningar gått i lås och Mikel Arteta känns backad av en unison klubb så underskattar i alla fall inte jag den lilla medbrisen Gunners får upp i seglarna av detta. Men att Mohamed Elneny hux flux dök upp på fältet och var tillbaka, va? Nej, det fattade Gugge nada av. I Allsvenskan så tog Östersund fjärde raka och den som trodde att de rödsvarta falkarna skulle lägga sig ner och dö efter nedmonteringen av truppen, de ekonomiska härvorna och resterande fotbollssveriges hån och förakt trodde fel. Det är segt virke i jämtarna, det fattar väl vem som helst. Sirius gick på pumpen mot Jocke Perssons boys. Elfsborg krigade sig tillbaka efter en mardrömsstart i seriefinalen mot Malmö och tog en välförtjänt pinne. Micke Lustig fick debutera för Gnaget, men han fick också inleda med förlust när Gnaget sprang in i Häcken och Fribben. Och Bayern lyckades på något oerhört märkligt sätt tappa poäng hemma mot Kalmar, trots att man gjorde 3 mål. Det var dock inte gårdagens allra största målkalas. För Big Mike i all ära, i Örebro så hade Dennis Hymmet debutshow med hattrick mot forna serieledarna IFK Norrköping när Närkes stolthet segrade med 4-3. Och jag beskriver motståndarna som forna serieledare, för visst känns det verkligen extremt länge sedan som Peking flög där uppe i toppen och mer eller mindre hade räknat hem guldet. Idag så är den stjärnspäckade truppen vilsen. Attityden känns håglös och fler stämmer upp i kör. Sången som ifrågasätter Jens Agé. Vad fan hände? Hur kunde det bli så här? I Helsingborg så ville ingen från hemmalagets organisation att matchen mot Djurgården skulle spelas. Inte minst lagläkaren som valde att bojkotta. Men efter 3-1 och livsviktiga pinnar i botten för HIF så har jag inte riktigt hört samma gnäll på att matchen genomfördes. Diffen missade chansen att knapra in på toppen och Stockholmslagen ser mer och mer sugna ut på att den här ytterst märkliga säsongen bara ska ta slut. Blåvitt då? Ja, Tompa utlovade ju tredjeplatsen och den glider längre och längre bort från kamraterna. Vi skriver nu 13 raka utan vinst och jag kan för mitt liv inte minnas att det hänt under min livstid. Tobias Sana missade från straffpunkten och nu, i början av ett landslagsuppehåll, så brukar ju klubbar agera vad gäller huvuden som ska rulla och sökandet efter bockar från syndens flod. Så min fråga till Wilbur José är kort och gott: kommer Poya Asbaghi att registrera sitt CV på ranstad.se under de närmsta dygnen?
Ja, det är inte helt otänkbart. Det är det ju faktiskt inte.
Håll med om att det är nu som läget finns där.
Ja, exakt.
Det är många matcher kvar. Det är början av ett landslagsuppehåll. Det ska inte spelas allsvenskt för IFK Göteborg förrän, ja, nu har jag inte exakt, men minst 10-11 dagar.
Ja, men det man verkligen måste göra i Göteborg, det är att analysera tiden som Poya har haft på sig och vad har man åstadkommit. Hur ser det ut nu? Och liksom, tror man på det här från den sportsliga ledningen framåt? Om man inte tror på det arbetet som man, ja, men började, och det ligger ju också såklart på den sportsliga ledningen som har gett Poya förtroende, och man har tagit in spanjackerna som finns i bakgrunden av Poya.
Det är väl bara en spanjor? Ja, men det är väl bara Ferran?
Det är Ferran, men
eller, du menar
Ferran, Ferran
med analys,
representerar han sig själv?
Ah, okay.
Ah. Eller representerar han företaget från Katalonien som analyserar fotboll på ett service center?
Exakt.
Ja. Just det. Bara det namnet bör ju ses över, kan jag tycka. Nej, men det var ju sån jävla rabalder kring Soccer Service Center efter GIF Sundsvall. Ja. Och det var ju väldigt mycket ljus då på Joel Cederqvist. Eller?
Cedergren.
Jag sa det. Cedergren.
Ja.
Ja, exakt.
Joel Cederqvist var det inte så mycket ljus.
Ska jag säga en sak här nu som jag har stört mig på den senaste tiden? Du och jag, vi brukar ju prata om uttal. Men det finns ett namn som alla svenskar gör fel på. Och vi måste bara rätta till det en gång för alla, eftersom han flyger och flyger satan just nu, den gode Vecchia.
Joel Cederqvist?
Nej, men han har varit i Sundsvall. Vecchia har väl varit i Sundsvall, det kanske han inte har varit.
Jaha, nej.
Nej, men skitsamma. Du med Cederqvist. Alltså, Vecchia, det är inga problem ju. Även om vissa skulle vilja få det till Vecchia. Det är inte det jag menar. Utan det är hans förnamn. Vad heter han?
Stefano.
Mm. Vad säger alla? Alla!
Stefano.
Alla! Stefano. Alla säger Stefano eller Stefano. Ingen säger Stefano.
Måste väl ändå säga att det är betydligt vanligare med Stefano än Stefano.
Absolut, men båda finns.
Okay.
Så Stefano.
Eller du tänker
Stefano.
Du tänker på 60-talisterna som även kör Zlatan.
Vad säger Stefano själv? Han skulle mycket väl kunna säga Stefano själv.
Ja.
För att han har liksom accepterat att det är så man säger i det här landet, för alla säger fel. Från och med nu gör ni rätt, det heter Stefano. Tack. Fortsätt.
Å andra sidan så ska han ju nu frysas ut och glömmas bort.
Just jävlar.
Så att, är det så viktigt?
Nej, det kanske inte var så viktigt.
Däremot så är det ju...
Leder skytteligan då?
Det är ruskigt provocerande med en Oscar Lewicke-typ. Kommer du ihåg när då... Det var väl Axel Pileby som var en av de första som då lanserade Lewicki.
Mm.
Och att det är så man säger. Och så tänker man, oj, oj, oj. Här har vi gått runt och sagt fel i alla år. Och så får Lewicki själv frågan... Och han har liksom ingen uppfattning i frågan. Ja, båda funkar. Vad fan är det?
Oerhört provocerande.
Exakt. Så om någon skulle fråga då Vecchia. Vecchia, heter du Stefano eller heter du Stefano? Och han skulle säga, det spelar ingen roll. Det
provocerande.
Provocerande.
Ja, oerhört.
Du heter ju någonting. Mm. Jag har ju svårt att tro att Vecchias mamma blandar.
I civiliserade samhällen
är uttalet av ett,
ja, i civiliserade samhällen är uttalet av ens namn väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Och så tänker folk, men vänta nu, Gugge är väl ett team, så länge man fattar vem det är så säger man rätt. Absolut, det har inte med saken att göra.
Nej.
Jag kommer fortsätta se mellan fingrarna på någon som säger Stefano och inte Stefano. Men det jag inte kan tolerera, det är att Stefano själv liksom är obrydd.
Ja.
Det är ju så här,
som Oscar.
Heter du Gusten eller heter du Gustem? Ja. Det finns ju inte att man då... Alltså, båda funkar.
Kör
vad du vill. Heter ju någonting.
Var var vi någonstans?
Vi var väl då i Blåvitt.
Ja.
Soccer Service Center, som då är spanjackerna bakom Ferran Sevilla som kompletterar Poyas Bagi. Där någonstans hamnade vi ur kurs.
Var slutar historien om Poya? Historien om Poya i Blåvitt? Kommer den sluta de kommande dagarna? Från att det har känts som att han har haft ledningens fulla förtroende till, som vi pratade med Anel senaste veckan, och jag lyssnar ju såklart väldigt mycket på honom, han som har örat mot den göteborgska asfalten mycket mer än vad jag har, var ju till och med liksom osäker om man ens skulle få fullfölja den här veckan om det fortsätter med dåliga resultat. Och nu senast så blev det...
Ja, men det blev ju kryss mot Mjällby, ja. Mm. Och Tobias Sana missar en straff med kort tid kvar. Så att,
små marginaler resultatmässigt visserligen, men ändå.
Mm. Nej, men det jag tänker det är ju, det jag tänker är att Poyas Bagi har nu lett IFK Göteborg i snart 3 säsonger.
Mm.
Vi alla kommer ihåg 2018 när det då var liksom så pass stora förändringar som skedde i grundvalarna i hela föreningen IFK Göteborg, att många menade på att nej, men det här kan inte Poyas Bagi lastas för. Alltså det gick ju väldigt knackigt resultatmässigt. Och många kommer säkert ihåg den där ångestmatchen uppe på Grimsta i regnet. Poya greppade megafonen efteråt och de gick över till att spela ett lite mer brunkigt 4-4-2. Och, ja, men det var liksom, nu kastar vi alla ambitioner att förändra något slags grundspel här över bord. Nu handlar det om att ta poängen för att säkra kontraktet. 2019 kom och alla minns ju i fjol. Det var klackar i taket och klang och jubel och Benjamin Nygren var 12 år gammal och bara öste in mål och Lasse Wibe vände hem som frälsaren och det var morgonluft i lungorna överallt.
Wilbachers topp 5 tips såg bra ut.
Ja. Sen så kom ju den där klassiska avslutningen för många inom citationstecken succélag i Allsvenskan där man avslutar säsongen för att topptåget har gått och man har ingenting att spela om ner för. Att man bara
inte liksom, bara i Allsvenskan utan
nej,
i många
det sker ju, ligor. Det sker ju på många ställen. Mm. Men inte minst i Allsvenskan då. Och det var ju det som hände i Göteborg. Det var ju 5-6 matcher där man inte ens gjorde mål, men det hände absolut ingenting i tabellen. Och så tänkte folk, ja, men det där ska vi lösa nästa säsong. Då ska vi återigen visa att vi tar kliv. Under den här säsongen som absolut alltid kommer vara en enda stor brasklapp och det finns hur många asterisker som helst att sätta bakom coronasäsongen 2020, så har det ju varit ett IFK Göteborg som nu gör ett så pass dåligt resultat att för mig finns det 2 scenarier. Eller det finns 3 scenarier. Och då vill jag bara, alltså, du får antingen säga att jag är helt snett på det, eller så får du nyansera mina tankar. Scenario 1 är ju att man dojar Poya nu. Och då gör man ju det för att man faktiskt identifierar en degraderingsrisk. Mm. Vi måste få till en förändring på tränarsidan för att absolut inte åka ut. Det är därför man skickar Poyas Bagi nu. Om
precis
man gör
som en Norling.
Exakt. Alternativ 2, för alldeles oavsett om IFK Göteborg löser det här kontraktet, så kommer IFK Göteborg landa den här säsongen på en tabellplacering med en poängskörd som är helt åt helvete fel gentemot ambitionerna, målsättningarna och kraven som jag rimligtvis tänker fanns på Poya inför hans 3:e säsong som huvudansvarig. Så säg att IFK Göteborg går i mål som 10. Man löser ett kontrakt, men det är så här, jaha, vi kom 10. Vi vann 7 matcher av 30 och vi har 23 poäng upp till Häcken. Alltså, det för mig är ju då också ett incitament att säga tack och hej till Poya.
Mm.
För att nu finns det liksom inte tålamodsgrejen och det kommer att spela vidare på, för det har gått 3 säsonger. Men man låter honom köra säsongen ut, för att man kanske bedömer situationen som att sparkar vi tränare nu så kan vi hamna ännu sämre till tabellmässigt just nu. Mm. Och så blir liksom spiralen ännu ondare. Alternativ tre är att Poja löser kontraktet, för jag tror inte Blåvitt åker ut. De har för bra trupp, och framförallt så har de fått in för bra spelare och karaktärer här nu senaste tiden, i och med Sebastian Eriksson och inte minst Pontus Wernbloom och så vidare. Så jag tror att IFK Göteborg löser ett kontrakt. Men om man då går in i 2021 med Poja igen, vad kan man då, alltså så här, vad har det då sagt om arbetet under tre år med Poja Asbaghi som huvudansvarig?
Ja, absolut. Ett par saker där. Om man ska sparka Poja nu så måste det finnas ett bra alternativ att ta över. Det är det första. Vad finns att ta över? Vad kan bli bättre? AIK hittade Bartosz, uppenbarligen så tyckte man att liksom, det var bättre. Men det tror jag handlar väldigt mycket om att Rickard Norling är väldigt låst i sin spelmodell, och han inte alls kom överens med den sportsliga ledningen om hur man skulle spela fotboll. Eller de var inte överens.
Vad det gäller... Mycket fyndigt läste jag på Twitter igår. Jag tror att det var kontot Norling Rules. Ni har ju varit det kontot kommer ifrån. Som då benämnde Bartosz med Bartosk. Ja. Sen anställningen av Bartosk så har det inte gått så mycket bättre.
Nej, det har inte gått så speciellt bra med Bartosz än. Så det måste man då först och främst identifiera någon som kan ta över, och ja, kanske då göra på italienskt vis någon som tar Göteborg hela vägen in i mål. Alltså det vill säga löser kontraktet, och sen så kollar man på en långsiktigare lösning. Och då har man köpt sig lite tid för att göra det, men vem skulle den personen vara? Det har jag ingen aning om. Men jag tror att i slutändan så kommer det handla om någras viljor. Och jag tror att jag är helt säker på att de spelarna som har kommit in, de är erfarna med Wernbloom och med Bjärsmyr liksom i spetsen. Kanske också Alexander Farnerud. Tror inte de på Poja? Har de identifierat liksom en bluff här på något sätt? Eller ingen framtidstro i Pojas projekt och Ferran och Soccer Service Center? Ja, men, så här, ser de att det här är på väg åt fel håll, och de yttrar det till Kenneth Andersson, och det är väl han som är sportchef, va?
Ja.
Fortfarande svårt att liksom omfamna honom som sportchef, men han löste ju de här spelarna, och jag tror att det är bra för Blåvitt. Nej, men, så här, jag tror att deras röst har väldigt mycket att säga till om i Göteborgs organisation. Vilket då jag på något sätt i slutändan landar i att antingen bestämmer de sig tillsammans, Poja och de här spelarna, och sen med resten av truppen, för att köra, klara det här ihop, och så tar man ett nytt beslut efter året. Då har dessutom Wernbloom, Bjärsmyr och gänget fått liksom lite mer tid att syna Poja. Är det här rätt person? Så jag tror liksom att så här, det är inte Kenneth Andersson i slutändan som ensam, det skulle han väl ändå inte göra, men jag tror inte att det är han som kommer ta beslutet. Jag tror att det är fikaligan som deras ord väger så tungt, så att de i slutändan kommer liksom avgöra Pojas framtid.
Men håll med mig om att IFK Göteborgs chanser att landa en tabellplacering och en poängskörd som motiverar att fortsätta med Poja Asbaghi
är körda.
Mm. Eller?
Jo, jag tycker det.
Och jag vill vara tydlig med att jag lägger absolut ingen värdering i huruvida IFK Göteborg ska fortsätta med Poja Asbaghi eller inte. Jag tycker inte vare sig bu eller bä. Jag menar bara att man nu, säsong 3, från start till mål,
vad ska bli bättre än säsong 4?
I bästa fall kommer glida in på nionde plats. En åttonde plats.
Det är väl att de senaste värvningarna nu som har kommit till IFK Göteborg slår väl ut. Att man får med sig jättefina resultat hela vägen in i mål. Och att man då snarare kan peka på att det har varit en för svag trupp tidigare. Men nu har man en stark trupp. Nu funkar det för Poja. Nu kan vi faktiskt fortsätta med det här. Fortsätta bygga på den här truppen så att den blir spetsigare och bättre. Det skulle vara för mig räddningen, och att då de här tunga gubbarna med de blytunga orden är på Pojas sida. Men då vill det till att det är en mer eller mindre fläckfri ligaavslutning för IFK Göteborg.
Vi är väldigt glada över att säga varmt välkomna ner i Toto Balotto-båten till bilen among bilar, Kia.
Ja, det kan man säga. Men jag tänker så här, Kia är så mycket mer, Gusten. Du tänker på bil såklart, och det gör man ju när man hör Kia. Var det inte kronprinsessan som körde Kia?
Var det?
Ja, jag tror att det var det.
Rimligt i sådana fall.
För Kia, de är nämligen med och skapar en hållbar framtid. Då tänker du såklart på gröna bilar, miljöbilar, eller hur? Och det stämmer ju såklart. Men det är inte bara det. De verkar också för en hållbar fotboll. Alltså det handlar om att alla barn ska få spela fotboll på lika villkor.
Det låter ju som ett helt fantastiskt budskap.
Ja, men det är det verkligen. Jag kan bara dra lite kort bakgrund där. Kia, de är engagerade i barnfotbollen och ihop med landslagsstjärnan Kosovare Aslani, numera Real Madrid, eller hur Gusten?
Absolut, och framförallt så är hon ju vår största.
Jag tycker hon är vår största stjärna och vår bästa fotbollsspelare i landslaget. Hon är också en fantastisk människa. Med utgångspunkt i FNs barnkonvention har Kia tillsammans med Kosovare Aslani tagit fram Aslani-kontraktet. Och syftet är att barn i Sverige har rätt att lära fotboll på lika villkor. Inget barn ska diskrimineras, utan alla ska få chansen på planen. Sveriges föreningar kan nu alltså, lyssna alla föreningar och ni som är privatpersoner, för ni ska också påminna era föreningar om det här. Att man kan gå in på kia.com och skriva på Aslani-kontraktet och stå upp för en rättvis fotboll.
Fy fan vad bra.
Ja.
Bra Kia.
Och även om Kia är störst på laddbara bilar, vi sa ju det, gröna bilar i Sverige, det här kanske du inte känner till, sedan 2018. Och även om hälften av Kias försäljning i Sverige idag är laddbilar, så är de inte nöjda än. Utan Kia kommer att fortsätta sitt arbete med att göra laddbart tillgängligt för flera. Vill man ha en Kia-bil, ja, då går det såklart att privatleasa från 2995 kronor. Så finns det bra laddhybrider för dig, och då är det också med Kia och stöttar framtiden.
Och samma lika gäller där, va? Kia.com.
Jajamän.
Går det att vara mer i framkant än vad Kia är?
Jag tror inte det.
Vi säger i alla fall stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det andra kamratlaget då, som jag tog upp i svepet här och ställde lite frågetecken bakom. IFK Norrköping firade serieledare som slaktade allt inledningsvis. Det är länge sedan man vann. Nej, för sig, det är inte så länge sedan man slog just IFK Göteborg. Men utöver det så är det väl en 5 torsk senaste 7 och något kryss däremellan också. Det är ju redan så pass långt upp till den där första platsen att guldet är ju bara glömma. Och om jag förstod de initierade IFK Norrköping supporterkontorna jag följer rätt igår efter torsken mot Örebro, så antydde ju de att det skulle ha funnits någon slags AIK-situation, alltså som Felix Michel vittnade om i Södertälje tidningar där i slutet av Norlings era, att det finns spelare som är så pass som anti Jens Gustafsson och ja, men, taktik, laguttagningar, you name it, att man inte går på max.
Klassiska sprickan i omklädningsrummet och han har tappat gruppen och allt det där. Ja, men precis, de fanns ju, de fanns ju även innan, de ryktena fanns, ska jag säga, redan innan matchen igår.
Exakt, och den situationen upplever inte jag finns i Blåvitt på Kamratgården. Där Nej. Känns det snarare som att en enad grupp med Poja snarare är överens om att vi har moderjords jävla liksom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bibliska flax här. Det är missade straffar, uteblivna röda kort, och det är ribbträffar och det är felaktiga offsider. Alltså så här, det är mera det att det har gått troll i bollen
Men Wernbloom har precis anlänt. Ja, men han har precis anlänt. Så låt det gå några veckor med dåliga resultat så får vi se vad som händer. Om det kommer samma rykten eventuellt då. Men det är precis som du säger, så de här ryktena kring IFK Norrköping funnits en tid nu. Och så gör man ytterligare en platt match. Men om man jämför med inledningen på säsongen så är det ju faktiskt en platt match. Och att man har halkat efter så pass mycket nu så att man riskerar att missa Europaplatser också. Och i takt med värvningarna ska sägas. Man värvar Linus Hallenius när allting ser ut att gå mot SM-guld. Och då känns de ostoppbara. Men det finns en detalj i det här, jag vet att vi har varit inne på det, men som ändå måste tas upp. Alltså att IFK Norrköping var ett hyllat lag och Jens Gustafsson hyllades av många experter i Sverige för att han inte roterade. Varför ska man rotera? Det är klart de 11 bästa ska spela hela tiden. Jag säger inte att det är allt. Jag kan inte analysera IFK Norrköping för jag har för dålig koll. Liksom från insidan. Och varför det har blivit så här. Men jag är i alla fall helt övertygad om att en anledning är att man har matchat för hårt i början och att man har fått lida för det sen. Jag tror på, om man ser över en hel säsong så måste du periodisera, du måste rotera. Speciellt när det är match var tredje, var fjärde dag som de här spelarna inte är vana med. De har aldrig varit där tidigare. Det finns spelare ute i Europa. Det finns överlag ganska få spelare som kan hantera det här. Men det finns spelare ute i Europa, men då pratar vi om absoluta världstoppen. Som efter en Manchester United-match i Milano flygs hem direkt in på deras egna lägenhetshotell vid träningsanläggningen. De matar på med vätska, de matar på med rätt kost, går upp på morgonen, kör gemensam frukost, kan gå ut och träna. Det är liksom det är en annan organisation, det är en annan värld, det är en annan fotboll vi pratar om. Svenska lag, de har inte den möjligheten. Alltså spelare i allsvenskan har inte möjligheten att ställa om och spela var tredje, var fjärde dag utan att rotera. Och det tror jag i alla fall är en anledning till att IFK Norrköping har gått så här dåligt. Sen det du pratar om, spricker i truppen och att Jens Gustafsson inte har spelats förtroende. Det är en annan. Skulle det vara så, då är det ju katastrof.
Och jag säger inte att det är så.
Nej, jag vet att
det antyds ju tydligare i alla fall från IFK Norrköping håll än att det skulle finnas någon liknande spricka i IFK Göteborg.
Skulle den sprickan finnas, då är det över. Alltså det går inte att reparera. För då måste du göra av med spelare. Då måste du komma in ett annat ledarskap för att styra upp det. Och Jens sa ju själv igår, jag ville honom jätteväl. Men han sa ju själv igår att han är fullt förstående om hans position eller hans roll ifrågasätts. Jag menar, har man kommit till den nivån nu i Norrköping och det ryktas om sprickor i omklädningsrummet, så säger jag ingen rök utan eld. Och då tror jag att det är svårt att fortsätta tillsammans. Sen kanske det kommer nog fortsättas tillsammans av en massa andra anledningar också säsongen ut. Men han kan ju inte vara kvar. Men jag menar, det har ju funnits planer från Jensas sida att åka utomlands och liksom göra karriär som tränare utomlands. Det här grusar ju lite de drömmarna också.
Framförallt så känns det väl som att det fanns en händelseutveckling här hemma i Sverige som också känns som extremt länge sedan. Alltså slutet av juni, början av juli, kanske framförallt början av juli, då var ju väldigt mycket snack att när Norling väl får gå, då gör vi plats för Jens Gustafsson som har familj i Stockholm och han har varit i Stockholm, han är jävligt uppskattad, kolla bara på vad han gör med Norrköping och så vidare, och det är långsiktigt. Han ska ta AIK tillbaka till toppen. Alltså, vi pratar 5-6 veckor sedan, guldet är borta från Norrköping, allting håller på att rämna där, Norling är redan försvunnen och Bartosz Dzielak är ny på posten i AIK. Alltså hur snabbt det kan gå, det är så jävla mycket timing i det som sker och det som bygger en karriär, inte bara för spelare utan även för tränare. Det har vi pratat om många gånger förut, att det gäller att göra rätt match och ha rätt period vid rätt tillfälle,
och
men framförallt också att undvika fel period vid fel tillfälle. Alltså det är så jävla tvära kast. Men vad tror du då? Alltså, tror du någon sportchef agerar här i början av landslagsuppehållet? För att det är ju nu, så tycker jag i alla fall, det är nu man agerar, eller så tror man på det hela vägen in.
Jag tror att sportcheferna generellt sett, tror jag, i hela världen, men inte minst i i en så hårt ekonomiskt ansatt liga som Allsvenskan, där man inte har så stora budgetar och omsättningen är lite lägre, inte har råd, och därför kanske ser på säsongen så som du sa tidigare här, att det är en coronasäsong. Vi rider ut den, så ser vi vad vi gör efter det och var Folkhälsomyndigheten, politikerna, vad de har beslutat kring framtiden. Vi kanske får in lite publik under tiden. Vi kanske ser på ett ljusare 2021 med fullsatta läktare. Vem vet? Men vi väntar till dess och därför inte tar ekonomiska risker som det vore att sparka tränare. Och sitta på liksom, ja, kontrakt eller kontrakt som ska lösas som kostar väldigt mycket pengar. Så att, alltså, så här, min gissning är, jag ska inte säga feghet, men i alla fall en defensiv taktik med att sparka tränare. Så att jag tror att både Jesa Gustafsson och Poja blir kvar i slutändan. Men på ena hållet i IFK, på Kamratgården, där handlar det väldigt mycket om, det är min egen liksom, lilla kvasianalys som jag gör. Det handlar väldigt mycket om vad spelarna säger. Och vad spelarna säger, det handlar väldigt mycket om vad Värnblom i gänget säger. I Norrköping, där får vi se om det är rök utan eld eller... Om vi får lite grillat därifrån, i så fall så kan ju såklart inte Jens Augustsson vara kvar. Sen är det som du säger, massa rykten. Han vill utomlands säkert, han vill säkert vara i Stockholm. Men då vill det till att han avslutar bra också. Mycket hänger som vanligt på när kommer nästa trepoängare och hur många trepoängare blir det hela vägen in i mål. Yeah.
Ja, och som du alltid predikar, vem finns tillgänglig som alternativ?
Prandelli är tillgänglig, men han är dyr.
Jag tror att Micke Stares dagar i Sarpsborg. Jag hade lite lir där igår. Så jag följde den matchen extra noga.
Går sådär där borta.
Alltså, nu har väl alla fått smaka av Bodø Glimt den här säsongen i norska elitserien. Vill ändå säga Tippeligan. Jag säger Tippeligan.
Varför ska man inte säga det?
Men de har bytt namn då. Det är som, liksom,
elitserien gick i SHL. Hockey gick till SHL. Ja. Men det verkar satt sig.
Ja, det, framförallt så indikerar det på liksom, hur mycket man hänger med i svängarna om man fortfarande säger elitserien.
Elitserien för mig är ju Panini-albumet, eller inte Panini, men det var en kopia av det, säsongen 85-86, och Anders Eldebrink slagskott i krysset från blå. Det är elitserien.
Ja.
Svettig omklädningsrum och hårt tugg. För SHL, mig... den moderna, mot den moderna hockeyn.
Ja.
MDMH. Det är,
ja, för mig är elitserien Bo Ahl.
Ja, jo.
Målvakten i HV.
Ja, vars dotter heter Ann, fast det hette hon ju inte.
Nej, det var varenda. Fru. Fru är väl säger
hette
det.
Hon? Ja, okej. Okay, ja. Jag hörde dotter. Jag gör det också till en sanning.
Ja,
fru och dotter kanske.
Och Ulf Rådbjer, domaren. Han dömde varenda match, kändes det som.
Ja.
Och Tutto rullar vidare hela hösten lång. Bara haka på. Oj, ni vet att ni ser SHL på Simor. Teckna ett abonnemang där. Och det är fan hög
är
tid att
så?
Göra det. SHL, ja.
Uffa. Det hade jag missat.
Det är SHLs hem.
Ja. Nu när du säger det så ja. Har jag ju sett topp 5 bryt. Topplock.
Ja, men alltså Luleå-tränare tänker du på.
Ja, jo, jag vet att det
är... Är det svensk idrottshistorias absolut sjuka... Alltså så här, många bollar ju upp då Foppas. Jag vill fan dra på en smäll. Och han, ja. Liksom, han är så...
Foppa är ingenting.
Jag måste säga, så grymt fysiken på Börje. Han är så jävla dålig. Du visar på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på honom ett spel. Det är sant.
Nej, det här är ju ny nivå.
Ja.
Ja, det är bara att kasta domaren åt helvete. Vad fan, vi får regler för säsongen. Jag har allt som står i våran makt att inte ta sig in på målet. Vad gör Billy? Han gör ingenting för att ta sig. Sen är det tre stycken som tar pucken i deras killar. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in den i vårt eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag kan ju inte köra in i han om någon parkerar fel. Alltså det är bara att glömma, ta bort. Gnäller att vi har folk politer på matcherna. Jag kommer att sluta som tränare. Jag kommer aldrig att... Det här är, jag kommer att lägga av som tränare, lovar här och nu. Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen. Man kan ta bort ett mål när man håller på och driva varenda dag med det här spelet. Att dra folk på kasse. Och vi gör allt som står i hans match. Och sen drar man ända bort det. Jag bara kasta domarna åt helvete. Och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarrummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång. Någon domare får de skylla på domarrummet hela tiden. När vi äntligen vänder matchen. Vi har haft otur 2-0 i röven. Vänder matchen och så ska man ta bort det. Ta bort all glädje som finns i hallar överallt. Lägg ner verksamheten, kasta åt helvete. Jag är så fruktansvärt less. Så, inget kritik mot er, Simon, men domarna är så jävla beige och domarrummet kan man dra åt helvete.
jag förstår att du är
besviken. Nej, du förstår inte, du är besviken. Jag skulle kunna dra, jag skulle kunna mörda i det här tillfället faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad.
Tack så mycket, Petter.
Ja, tack.
Det kan ha spelat upp det här tidigare, men det är värt att nämnas igen. Trots att det rullar hela tiden. Men det är fantastiskt. Jag kan se det många gånger som helst.
Och det otroliga är att alltså så här, jag har inte sett den här personen speciellt mycket ever since. Det känns som att det här var liksom... Han hämtade
vad
sig
hände?
Aldrig från
där. Är det savannen? Hockeysavannen. Han är ute i hockeysavannen.
Han kör ju Dakar. Han kör Dakar med Colin McRae.
Motsvarigheter i någon jävla isracing på Grönland. Eller liksom ut på tundran på Svalbard. Där han får gå och liksom se upp för isbjörnar.
Ja. Men det är inte bara SHL ni ser på C-more. Nu är det ju dags för landslagsfotboll igen. Nations League rullar hela helgen lång. Dessutom så ska PGA-slutspelen avgöras. FedEx Cup börjar på fredag, rullar hela vägen fram till måndag, så det är sprängfyllt med toppsport i Simons kanaler.
Ja,
skaffa ett abonnemang nu.
Ja, absolut, men du håller på att prata om PGA. Jag är mäkta imponerad i och med att jag inte är golfintresserad, men du glömmer ju det uppenbara. Vi befinner oss ju i september imorgon. Och september, då börjar ligorna igen. Mm. Alltså vi är mindre än ett par veckor bort till det ska sparkas boll nere i Sydeuropa igen.
Absolut.
Och det görs klart med spelare, Tonali till Milan, Ibra ska vi på idag. Det är liksom Juventus går för den ena och den fjärde och Messi ska sättas någonstans. Det är så jävla intressant.
Ja, herregud.
Vi kan ta PGA-mästerskapen som en liten... liksom, nugget på vägen, en liten aptitretare på vägen, men snart är vi där. Mm. Jag tänkte att det är månad kvar, nu är vi i en dvala, vi är snart där.
Absolut.
Fantastiskt.
Absolut.
Tack C-more, hörni, för att ni finns.
Tack C-more. Jag hamnade i detta för att jag då pratade om tippeligan. Jag följde nämligen Sarpsborg då få den rejält i brakan av Bode Glimt igår. Och visst, jag ska inte säga att jag kan Sarpsborg 08 utan och innan, men de spelade Europa League-fotboll för bara 2 år sedan mot Malmö. De signalerade ju dessutom i allt jag tillskansade mig, det var inte supermycket, men när Stade gick dit i vintras, att det här är en klubb som liksom, ja, men vi ska tillbaka till toppen här. Vi ska slåss om Europaplatser. Efter 18 omgångar så ligger man 3 poäng från nedflyttning. Och med tanke...
Det är så pass alltså.
Ja. Och med tanke då på vad jag tror... Vi kommer ju prata om det här med Kjell Jonevret om en vecka. Nämligen svenska tränare i Norge. Så tror jag att liksom post-Rickard Norling i Brann, så tror jag att svenska tränare har liksom dragits över en kam. Och bedöms utifrån det. Ja, det får fan inte bli någon ny jävla Norling här, va?
Och så kommer Stare och gör en ny Norling. Alltså, vi har ju väldigt mycket norska lyssnare. Vi har väldigt många svenskar i Norge som lyssnar på oss också. Ni kan väl komma med en liten lägesbild. Vad tänker det norska fotbollsfolket om de svenska tränarna? Är vi där att man ser på svenska tränare som super? Erik Hamrén höjer ju liksom det svenska anseendet borta i Norge. Det gör ju även Kjell Jonevret efter deras framgångar i landet.
Jo, men alltså Erik Hamrén tillhörde
gamla
ju samma
gardet.
Era som Kjell Jonevret.
Absolut.
Även Janne Jönsson och så vidare. Men
Janne är väl kvar?
Han är väl tillbaks.
Ja, ah, okej. Okay. Hur som helst, vad tänker man i Norge om de svenska tränarna? Det vill vi veta.
Det vill vi veta, men jag säger då bara, och det var därför jag tog mig till Sarpsborg, att skulle Micke Sare entledigas...
Stare.
Men skulle Micke Sare entledigas här, då tror jag att klubbar som IFK Göteborg och IFK Norrköping verkligen kanske intensifierar genomlysningen av sin tränarlösning. För jag kan tänka mig, med fikaligan i spetsen, vilken jävla match made in heaven med Stare.
Och supportrarna gillar Stare. Sen.
Exakt, där var ju där var ju Mats Gren, det var ju den stora
Ska han också komma tillbaka?
Det har jag väldigt svårt att tro. Nej, men jag tror att skulle Stare vara tillgänglig om någon vecka eller 2 eller 3 och Blåvitt torskar första matchen efter landslagsuppehållet, då kan jag se det hända. Då kan jag absolut se.
Landslagsfotboll i helgen, som du sa Gusten, visas på C-more. Finns ju hur många matcher som helst som är sköna. Vi kommer också sätta ihop en Toto-trippel till helgen.
Jajamän.
Och
vi vågar väl utlova två stycken tototripplar. En trestegsraket i Sveriges match.
Nej, du säger det så. Vad
sugen
jag blev.
Och en tototrippel där vi plockar tre starka spel och tankar från hela Nations League-utbudet.
Är det gult på Lustig igen? Lite sen i träningen, inte spelat så mycket matcher, kommer lite snett
inte
på det.
Inte spelat så mycket matcher är väl en ganska så rejäl spel. Underdrift. Verkligen. Det är så kul tycker jag i D-Plays intervju innan matchen. Ja, inte spelat match sen slutet av februari idag. Så att börja bänk.
Februari. Ja. Nej, men det är väl Frankrike första matchen?
Yes.
Ja, kan bli åka av.
Det kan bli åka av. Ja. Men är det någon som kan det där så är det Big Mike. Men en ostskiva kan nog...
Ostskiva mot Mbappé där ute till vänster, det kan kanske... Kan man tänka sig?
Ja, håll ögon och öron öppna via våra och Betssons sociala medier så missar ni inte vad som gäller med tototripplar inför helgen.
Man får inte glömma att spela ansvarsfullt och du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du hjälp? Då finns stödlinjen.se. Silly season, Gusten. Du tänker Doherty, va?
Matt.
Ja.
Får jag bara börja och ta dig på pulsen där?
Ja.
Du har sett Spurs video som de skickade ut då i samband med att Matt Doherty skrev på.
Ja, som man inte riktigt förstod. Sådär, va?
Alltså bakgrunden är att Matt Doherty då spelade inte han i Wolves. Utan det här är typ från 2013 eller någonting. Så twittrar han I love Arsenal forever and ever. Alltså han liksom kommer ut, eller vad man ska säga, som stor Arsenal-supporter. Och det är väl...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Fullt rimligt att man är det som engelsk fotbollsspelare, kanske spelandes i League One eller vart han nu var.
Säg väl någonting om vad han hade för tankar om sin karriär. Jag kommer aldrig hamna i någon av de där storklubbarna.
Ja, eller så säger det någonting om det vi precis pratade om, att det kan gå fort även åt andra hållet. Ja. Och så är det tvära kast även i positiv bemärkelse. Han har då liksom så här hela tiden fått ha med sig den här tweeten, och nu då när han skrev på för Spurs så uppmärksammas den här tweeten. Och det grövsta, vad väljer då Tottenham att göra i sin presentationsvideo av Doherty? Jo, han sätter sig då framför en laptop, flippar upp den här tweeten från sig själv, trycker på delete tweet, alltså liksom kör den här minen och kroppsspråket att man långsamt rycker på axlarna och smilar med tänderna som att aj då, aj aj aj. Och det är väl en sak, men att han sen då i liksom nästa frame klappar klubbemblemet, Spurs klubbemblem mot hjärtat som att nej, nu älskar jag Spurs. Nu är jag här och krigar för er.
Det osmakligt.
Jävla vattendel ska sägas, för jag skickade ut den här tweeten med frågan då, tänkte Spurs PR-strateg att det här skulle falla i god jord hos Spurs-supporterna? Och då är det faktiskt en hel del Spurs-supportrar som har svarat mig på min tweet och sagt att jag tycker det var kanon. Det var, man adresserar elefanten i rummet här, och många menar på, men kolla hur många likes den har fått. Mm. Medan andra då givetvis tar din och min position här och tycker att det är vedervärdigt.
Vet du vad, det är som alltid, vedervärdigt, hela den...
Osmakligt sa du ju själv.
Så. Ja, det är osmakligt såklart, men toppfotbollen i världen är osmaklig. Det finns väldigt få genuina kärleksfulla, härliga stunder, utan allting handlar om pengar i toppfotbollen. Det är väl därför man kollar på allsvenskan och fortfarande bryr sig så extremt mycket om allsvenskan. Det är inte för fotbollen, men allting är kommersiellt, allting handlar om pengar. Därför blir det för mig också så här, ja, den passerar väl ändå. Det är väl osmakligt, men det passerar väl ändå.
Klart det passerar, men då undrar jag så här. Tror du att Spurs PR-strateg är så pass smart att han har tänkt, eller hon har tänkt, hela varvet runt? Eller
bryr sig ens har... Spurs-supporterna? Det...
Ja, absolut.
Inte efter tre bra matcher.
Okej.
Oavsett... Inte efter att han har avgjort ett derby mot Arsenal.
Nej, så är...
Bryr sig inte ett skit. Hur gör en bra säsong så är han hjälte där. Tänk om de vinner en titel med honom dessutom. Ja, men fan, nej. Superhjälte. Min det är fråga, ju som med Harry Kane. Liksom.
Min fråga.
Han är också supporter till någonting. Tonali nu, när han gick till Milan. Hade han gått till Inter, då hade man ju helt liksom inte brytt sig. Nu är det här värre, men då hade man inte brytt sig om
eller
han.
Eller Kulusevski som han, svarade Messi på frågan Messi eller Ronaldo i höstas i någon intervju.
Ja.
Ja, fick jag checka upp.
Fick han kanske checka upp lite nu då. Men det spelar liksom ingen roll. Det är så fotbollen ser ut.
Ja, min fråga var i alla fall. Eller
det är svårt
tror
att gå igång på såna här grejer om jag ska vara helt ärlig.
PR-strateg missar det faktum att man då marknadsför klubbens senaste dyra nyförvärv som att det här handlar bara om pengar. Han skiter väl i er? Det är det jag tycker är en intressant tanke.
Jag vet, inte, om jag tycker att den är så jävla intressant. Men den, däremot det intressanta här, det är ju vad Premier League har blivit. Det är ju det här. Det är väl bara liksom en liten, liten bit av Premier League-kakan som visar liksom vad den stora kommersiella mastodontligan är 2020.
Mm.
Ja, det visst. Finns väldigt lite genuinitet kvar.
Jävla bra värvning i alla fall. Och,
jättebra värvning, och det är det vi kommer prata om. Det är det vi kommer minnas, den här värvningen. Ingen kommer minnas den här tweeten. Men det skojade väl bort. Gjorde de inte det lite grann? Spurs var lite halvkul. Och alltså, rätta mig om jag fel, Ledley Kings knä och hela ligan där ute, Jonevret, grabben och gänget. Hela svenska journalistkåren.
Ja, just det.
Va? Ja, men alla är ju Spurs-supporter.
Absolut.
I media. Med några få undantag. Bryr ni er? Jag tror inte de bryr sig. De försöker kanske, några försöker bry sig. Försöker göra det till hjärta och passion fortfarande. Men jag tror att de flesta skiter i det.
Dock det är det till Spurs i alla fall. Den första av vad vi tror då många, eller i alla fall ett par till högprofilerade spelare ur Wolves som då lämnar. Får se vad som blir kvar av Wolves.
Ja, och vad Jorge Mendes lyckas ersätta med, det tycker jag, om vi ska prata om intressanta saker. Alltså, vem blir nästa Ruben Neves? Vem blir nästa Traoré? Vem blir nästa Rally Jimenez? Mm. Alltså, Han har ju visat förut att han kan hitta spelare och ersätta andra spelare med. Alltså, det tycker jag älskar den typen av sportcheferi. När du har en klubb som inte kan konkurrera med de största, men att du hela tiden behöver förnya dig. Det är liksom varje säsong en renässanssäsong. Nu har det väl varit några säsonger som Wolves har fått behålla sina spelare, men du förstår vad jag menar. Det är väldigt, väldigt små, korta cykler av lag.
Uppdateringen utöver Doherty till Spurs är i alla fall Donny van de Beek till United från Ajax. Paul Scholes-typen i det så framgångsrika Ajax från säsongen 18-19 som gick hela vägen till Champions League-semifinal. Supervärvning tycker jag. Mm. Däremot så undrar jag lite var han ska få plats, för att det börjar bli trångt. För nu har ju Jadon Sancho-rykten har tagit fart igen här. Och jag ser inte någon av Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Greenwood, Van de Beek då.
Jag tycker Pogba är fortfarande spännande.
Jag säger bara att alla ska spela. Det måste finnas någon slags defensiv balans. Ska man dessutom då få in Jadon Sancho? Ja, det blir...
Undrar om inte Manchester United nu, tänker jag väldigt högt, Gusten. Men undrar om inte Manchester United ser kanske att Paul Pogba kommer lämna och att man då har en mer tydlig defensiv mitt i Van den Beek. Och så då kan spela Jadon Sancho, du har Bruno Fernandes och lite mer fritt på det där mittfältet. Jag vet inte.
Jag vet inte, jag tycker att allt det, verkar vara
jag
allt
tycker alltid
vara
det är lut kring Paul Pogba. Jag tror också att han blir kvar, det är favorit på att han blir kvar, men det är alltid lut. Det är nog lut kring honom i Manchester United.
Sandro Tonali, klar? Presenterad? Nej.
Inte officiell.
Men batan klar, så att säga.
På första sidan av Gazzetta dello Sport, som är en Milano-tidning, så har han Milan-tröja på sig och gör så här. Det är självklart Photoshop, men han... är, om inte klar medan Superkim, ja, Superkim, superproducent Kim Vichén håller på och klipper det här, så alltså kommer han ju bli det inom de närmsta timmarna.
Jag måste bara rätta mig där så jag inte använder uttrycket Batanklar fel. Alltså Batanklar betyder ju då Stefan Batan till AIK var klar. Det, allt var klart. Men det tvärvände sista sekunden, ja. Och så dök han upp i en Djurgårdströja istället. Så då heter det att man är Batanklar när man nästan är klar. Men att det då i slutet med att man inte blir klar. Så att Tonali är inte Batanklar, men han är så gott som klar. Och allting lär väl sluta med att han går till Milan. För de som har dålig koll på Brescia och...
Ja, det är Brescia!
Ja, Sandro Tonali i synnerhet. Vad kan du säga om den här spelaren?
Jag tror att det bästa sättet att beskriva honom på är att... Han är en André Pirlo box-till-box-variant. Så han är större, han har bättre fysik. Han har inte riktigt samma känsliga fötter, men han har känsliga fötter. Han gör ganska mycket poäng för att vara en central mittfältare. Så det är väl det bästa. Han ser lite ut som Pirlo i löpsteget, fast han är fysiskt större. Han är också mycket bättre defensivt än vad Pirlo är. Så att man får kanske ut lite mer av honom. Sen vet inte jag om han har samma genialitet i sitt spel som Andrea Pirlo. Man kan kolla på YouTube och hitta fina framspelningar och sånt där. Men det är en karriär som tar fart i och med denna säsong. Och det är upp till honom att omfamna det här och att växa i den nya miljön. Vi får se om han lyckas göra det. Men han har potentialen att bli en startspelare för italienska landslaget. Han har potentialen att bli en väldigt, väldigt stor mittfältare. Så att, ja... Jag väljer att omfamna Tonali och tro på att det där är nog the next big thing på mittfältet för Italien. Sen är det lite konstigt att säga när Nicola Barella finns i Inter och har redan liksom fått sitt stora genombrott, och Antonio Conte verkar älska honom, lär vara gjuten i startelvan också för det italienska landslaget 2021 i EM. Men Tonali, han har en högre nivå. Jag älskar Barella. Jag älskar allt med hans pitbull liksom spel och liksom stenhård i alla närkamper. Jag tycker han känns som en Verratti 2.0. Men Sandro Tonali har möjlighet att bli en av de största faktiskt. Om man ser på vad han har uträttat i Brescia, upp till bevis i Milan. Ja.
Sen så går det ju knappt en timme utan att man nås av nya turer och nya påstådda skeenden och händelser i soppan kring Leo Messi. Det senaste konkreta är i alla fall att han inte dök upp till Barcelonas omstart. Att den här klausulen om att han får bryta sitt kontrakt inte gäller, om man ska tro Messi och vissa stora tidningar, typ L'Equipe och så vidare. Medan Barcelona och en del andra medier hävdar att den står visst fast.
Ja, men det stora, det tunga här är ju att det spanska ligaförbundet har gått in och synat det här kontraktet och den här klausulen och ger Barcelona rätt. Mm. Och menar på att alltså man måste betala 7 miljarder för att få Messi. Och sen så kommer ju säkerligen Barcelona acceptera 2 miljarder eller någonting liknande. Men att klausulen i alla fall gäller, det tycker jag ändå är det tunga.
Bartomeu, presidenten, han har ställt sin plats till förfoganden om det innebär att Messi stannar. Det är också konkret sen sist vi hördes. Men jag vet inte, jag läste två saker i morse som jag tyckte var kul.
Det är det enda han kunde göra för övrigt, Bartomeu. Det tycker jag han gör smart. Utan lägga in värdering om han ska stanna eller inte.
Ja. Jag tyckte faktiskt Anel sa det bra förra veckan. Hur ska Bartomeu på något sätt gå segrande ur den här striden? Antingen så lämnar han typ för gott, alltså rampljuset och de största fotbollsscenerna. Eller så blir han kvar, men då kommer han för alltid vara presidenten som...
Tills de vinner 7 matcher i rad, Champions League kanske, och sen ligan 3 år i rad. Då är det ingen som kommer. Då finns det inte en Barcelona-supporter som kommer
att kritisera Bartomeu. Det gör de ju inte under hans tid.
Vad vet jag? Nej. Kanske de gör.
Det vet du.
Alltså helt ärligt, nej. Bah. Det vet jag inte. Bah.
De sakerna jag läste i morse som jag tyckte var kul, det var då att City ska ha presenterat ett 5-årskontrakt. Jajebus, 5-årskontrakt till Messi då. 3 år i City och sen 2 år i New York. Och så är det då 2 år i MLS och New York. När du då är, vad blir han? 34, 35, 36, 37, 38. Va? New York.
Det är långt fram.
New York City FC.
Finns klausuler där också som går att diskutera. år 2027.
Andra roliga saken var bara att det var 2027, någon spansk tidning som menade på att Martin Braithwaite, dansken som under mycket märkliga omständigheter kom till Barca från Leganés i vintras, han ska ha hört sig för om tian.
Ja. Ser ut med tian.
Sen så ska man väl vara källkritisk kanske till de här uppgifterna.
Nej, men det ska det man fan
upp.
Inte vara.
Det piggade upp mycket. Att Braithwaite ska liksom om nu tian.
Det är väl Kallbäck och Hassan Sättinkaja som har gjort den dealen.
Tian, vad händer med den nu när Messi lämnar? Kan jag kanske, ja, eller? Ronald? Vad tror ni? hur har du följt de senaste dagarna? Vart tenderar din magkänsla att leda
att
Messi?
Att han lämnar.
Och att det då blir City?
Ja, fortsatt. Sen kanske det kan ändras ytterligare.
Ja, det är en jävla soppa. Alltså. Mm. Fy fan, vad spännande det kommer bli. Mm. Vilken lavin som startats i och med detta.
Jajamän, så vi har hur mycket silly som helst att se fram emot. Och vi har dessutom Nations League som kommer. Jag tycker det ska bli skitkul och fräscht att se det svenska landslaget. Jag har saknat dem. De befinner sig på Park Hotel, våning 7.
Yes.
Så har UEFA bestämt.
Blood in, blood out.
Blood in, blood
är det
out.
Som gäller på...
Vi har frågat några av de svenska landslagsstjärnorna om de vill titta förbi Toto Balotto-studion. Men det är alltså isolering som gäller fram till match och efter match för Lustig och ligan.
Tycker att vi avslutar detta måndagstutto med en varm tanke ner till Skåne, Helsingborg och till Martin Olsson som efter skadeproblematik, ett jävla dribblande och hattande kring sin karriär, vad det ska bli av den, hur den ska avslutas. Ludvig Augustinsson som på flera sätt på något sätt satte punkt för hans tid i landslaget, har bråkat sig tillbaka, kämpat på oavlönad i jumbon Helsingborg, gjort det så pass jävla bra under den här allsvenska säsongen att Janne skickar ut en plats till landslaget igen. Han var välkommen tillbaka, men nu går UEFA in och säger nej Martin, du ska inte ansluta till det svenska landslaget i och med då att coronafall har presenterats i Helsingborgs trupp, så att nu får Martin Olsson stå över den här landslagssamlingen och sitta kvar nere i Helsingborg. Fy fan vad tungt.
Det är hemskt, men någonting säger mig att den gode Janne som har ett stort hjärta och uppenbarligen jävligt bra koll på fotboll kommer att kalla Martin Olsson framöver igen.
Inte lika säker.
Jag är säker.
Hörni, ta hand om er där ute. Var rädda om varandra. Vi hörs snart igen. Vi avslutar detta avsnitt med fjärde världens ingen annan som görs tillsammans med Daddy Boastin som mycket, mycket tråkigt och tragiskt gick bort igår söndag. Det här slog an sentimentalitet i oss båda.
Ja, verkligen. Jag är uppvuxen med honom i norra Botkyrka ner till Salem under hela 90-talet. Så att, fan. Rest in peace.
Ja, verkligen. Rest in peace, Daddy Boastin. Vi hörs snart igen. Ciao. Tutti.
Ciao. Fem gånger storslam. Det är special blend som kan blända om med Boastin. Och sväng som en noggrann. Vem som en tror han. Kan hänga i bäng som en tog fram. Jag träffar mycket den som en motran. Känd som en stolman. Matten lejsa mitt metall. Vilken dag som helst jag exploderar i ett riksdagslag. Tig nu. En kapastis gör mig skitsur. Vill inte ens höra ett pip som en biltjuv. För mycket folk som böjer ner en hand i Notre Dame. För mycket rappare som lever kvar i Gotteland. Ner och tar det som en man. Vi river av tag till tag. Med stilen för tag. Stim och skadar så försök inte stoppa mig. Mix slaktar macka motherfucking roll. Din värsta mardröm om du är rappare. Han som aldrig lägger av. Lägger rad efter rad. Representerar stans bästa lag. Special red line records. Testa testa val. Ett rhyme räcker för att knäcka dig rakt av. Knäcka av. Rap du dygnet runt. Macka sover aldrig. Står och rappar i kvarteret. Ständigt följas mot kravaller. Och sappa på din tv. Se mig på Zeta Hock eller på MTV. Tjejernas favorit. Inom sin omtid. I reportage på Discovery. Weed, vin och sprit. Det mystik. Jag trivs och det är love. Det finns ingen annan som fjärde världen. Där det måste någon fall.